Den här texten i Apostlagärningarna 10 är otroligt spännande och innehåller fantastiskt mycket. Jag tror inte att vi kommer att kunna beröra allting ur den texten, men vi ska försöka att beröra några poänger ur den. Den är väldigt spännande, det handlar om Cornelius, bland annat det handlar om Petrus. Det handlar om hur evangeliet går vidare från att varit en judisk angelägenhet till att bli på något sätt hela den dåtida världens angelägenhet. Vem var den här Cornelius? Han var en romersk officer. Han bodde i Caesarea. Där höll man till om han var romersk officer och hade tjänst och hade många soldater under sig. Han hade ansvar för Judén och det omkringliggande området och hålla koll och ordning. Men Cornelius var mer än romersk officer. Han var en from människa, står det. En gudfruktig människa. Det är egentligen ett ord som kommer tillbaka lite nu och då i Nya testamentet och när det gäller judar som eller när det gäller hedningar som trodde som judarna men inte var proselyter. Alltså helt omvända, nyblivna judar och omskurna. Så han var en oomskuren hedning som trodde på Gud. Som bad ofta till Gud. Som gav till fattiga. Som levde på det sätt som en gudfruktig jude på något sätt förväntade sig att leva. Och Gud på något sätt såg det här som en påminnelse. Inte att Cornelius var godare än andra hedningar och därför talar Gud till honom. Men Gud kommer till Cornelius under eftermiddagsbönen. Med en ängel som visar sig för Cornelius. Och Cornelius blir förskräckt, säger: vad vill du, Herre? Jag tror att du och jag skulle reagera så också om vi stod en ängel mitt framför oss. Och ängeln säger att Cornelius, du, ditt sätt att leva, min parafrasering nu, det har påmint Gud om vem du är, att du finns här och att du söker och längtar efter honom. Så nu sänder jag dig och säger åt dig att du ska hämta Petrus i staden Joppe. Han är där, han bor hos en Simon, en garvare. Och ta honom hit och låt honom berätta. För han har någonting att berätta för dig som kommer att rädda dig och ditt hus. För läser man i kapitel 11 så får man reda på att ängeln sa det också. Alltså han har något att berätta för dig som kommer att rädda dig och ditt hus. Cornelius är inte sen att agera. Han agerar direkt. Han skickar iväg 3 stycken man som han har förtroende för ur sin skara. Som går till staden Joppe. Kommer dit och letar sig fram till huset där Simon garvaren bor. Han måste ha haft väldigt roligt. Han garvade nog hela tiden, tror jag. Men i alla fall, de hittar honom. Och precis då, när de kommer fram till huset, så är det så att Petrus har suttit på taket en stund, som Linda berättade om. Han har suttit där och haft andakt på eftermiddagen också. Han har varit inför Gud, han blev hungrig. Han känner att jag måste få något att käka, det här funkar inte. Så han får något att äta, eller väntar på att få något att äta, rättare sagt. Och då händer någonting. Ni vet hur det är när vi är hungriga, det händer alltid någonting viktigt då, eller hur? Man får inte maten i sig, liksom. Man längtar, man känner doften. Men nej, man får det inte för det kommer något annat viktigt i vägen. Och så var det för Petrus den här gången. Och det intressanta är att det är Guds ande som kommer över Petrus så tydligt. Så att han faller i hänryckning, står det. Ett intressant ord på grekiska, ordet extas. Det som vi tänker är så här. Ni vet, eller hur? Det är extas för oss. Men när jag läste lite grann omkring det här så det behöver inte alls vara så alltid. Det kan kanske vara så. Men extas eller hänryckning handlar om att man blir på något sätt just där och då mer medveten om vad som händer i det inre och i det andliga än vad som händer runt om mig. Det vill säga, det måste inte märkas så mycket på mig mer än att jag själv är inne i ett möte med det heliga. Är du med? Så Petrus faller i hänryckning. Troligtvis ligger han inte och skakar där. Kanske gör han det, men jag tror att han är helt enkelt, han är som förryckt. Han är liksom bortom sitt eget sinne på något sätt, men medveten om att nu möter han Gud. Och så fanns se någonting märkligt, Petrus, i den här texten. Det sänks ner en duk från himmelen. i fyra hörn. Eller i fyra hörn, en duk har ju fyra hörn. Brukar ha, den kan vara rund också, men den här var fyrkantig. I den här duken så finns det alla slags djur. Inget märkligt för en svensk. Men det märkliga blir för en jude när rösten från himmelen säger till Petrus, slakta och ät. Därför att i den här duken så är det alla möjliga djur. Det är fyrfota djur, det är kräldjur och det är fåglar av alla slag. Och för en jude är det otänkbart att äta många av de djuren som var i den duken som Petrus såg framför sig. Så han säger aldrig, faller mig inte in, det är orent, det skulle jag aldrig kunna göra. Så han slår ifrån sig. Men det händer tre gånger. Och en röst säger tydligt också tre gånger till Petrus, det som Gud har gjort till rent ska inte du förklara orent. Och Petrus är förbryllad. Precis när synen är klar, han sitter och grubblar och funderar, vad är det som händer? Är det verkligen Gud som talar på det här sättet? Hur kan Gud säga åt mig att slakta och äta det som för mig alltid och som jude alltid har varit orent? Vad menar Gud egentligen? Och så knackar det på dörren. Eller rättare sagt, innan Petrus vet att det knackar på dörren. Simon garvaren hör kanske och hans tjänare i huset går för att öppna dörren. Men Petrus får ett budskap från den helige ande. Där anden säger tydligt, Petrus, nere vid dörren står tre män och söker dig. Det är jag som har sänt dem, följ med dem. Och han går ner och säger åt dem direkt. Ni vet, då blir ju introduktionen inte så lång. Han vet redan, så han går ner, rakt ner och så säger han, tjena, det är jag som är Petrus, ni söker mig, jag följer med er. Vart ska vi? Ja, och de säger då att ja, men vi ska till Caesarea. Aj, 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 det var ju en liten bit att gå. Det hinner vi nog inte nu här, och dessutom är jag grymt hungrig, säger Petrus. Så att han bjuder in de här tre männen och de sover över till nästa dag. Sen bär det av mot Caesarea. Och de går den här vandringen som jag vet inte hur lång den var riktigt. Jag har för mig, jag har läst någonting om att det var, om det var 30 miles eller om det var ännu mer. Vi säger att det var några mil i alla fall. Eller 2-3 mil som de ska gå på en dag. Och det tar en stund. Så de knallar iväg, kommer fram på eftermiddagen, kvällen någonstans till Cornelius hus. Vad har Cornelius gjort då? Han har suttit och väntat. Men där kommer de. Men han har passerat 5 taxi här utanför och inte är han här. Nej, han förstår att det tar tid, för det var på den tiden så. Man reste med fötterna oftast. Så att han har engagerat sig i sina vänner. Han har samlat ihop sina vänner, sin släkt, bjudit in dem till huset och sagt att under den här dagen någon gång kommer en kille som heter Petrus. Han bor hos någon garvare där borta i Joppe. Han ska berätta någonting för oss. Jag vet inte vad, men spännande kommer att bli. Jag vill att ni är med mig då i mitt hus. Kommer du? Ja, vi kommer. Och när Petrus och Cornelius och gänget som har varit med dem på resan kommer dit, så är huset fullt. Fullt av folk är där. Massor med människor är där. Och Petrus, han blir liksom, jag tror han blir lite tagen av det här. Oj, just det. Och dessutom ska jag in till en hedning. För hur var det där med hedningar? Jo, Petrus kliver in och förklarar att egentligen så får ju inte vi judar liksom umgås med hedningar. Ni är liksom lite för smutsiga, luktar lite för mycket och är dessutom heligt orena. Så han liksom säger det, ärligt. Men så säger han en sak till. Därför att någonting har mognat i honom under resan. Sen synen på taket. Sen bönerna till Gud. Sen den märkliga känslan av att kan det här vara Gud som säger det här? Så har det mognat någonting i Petrus och han säger, men mig har Gud visat att med ingen människa är ohelig eller oren. Utan att Gud på något sätt tar emot alla som söker honom. Lite min parafrasering. Och han kommer in för gänget där. Och så säger han, och nu är jag här. Ni har kallat på mig. Men jag har ingen aning om vad ni vill. Kan ni berätta? Tänk bara göra den resan. Liksom 3 dagar sedan skickade Cornelius iväg folk med ett ärende som han knappt visste vad det gällde. Mer än att han skulle hämta en kille. Och killen följer med utan att veta vad det gäller riktigt ordentligt. Och kommer fram nästa dag. Ingen av oss skulle finna oss i det, eller hur? Ni skulle kräva en lista. Vad ska jag göra där? Han följer med i alla fall för att anden har sagt det, för att Gud har talat om det. Och då är det bara gå. Sen får Gud visa resten. Så han kommer in och säger, men nu vill jag veta varför jag är här. Det är väl inte bara för att titta på mig som jag är här. Nej, säger Cornelius, och så berättar han. Jag hade en syn, en ängel kom från Gud och sa att jag skulle kalla på dig och du har någonting att berätta för oss som är viktigt. Och nu är vi här inför Guds ansikte för att höra vad du har att säga. Så go on, speak brother. Och så börjar Petrus förstå att Gud verkligen har skapat en helt ny värld. En ny värld där det inte är jude eller hedning. Där det är slav eller fri, man eller kvinna. Han börjar förstå att det handlar om en helt ny mänsklighet. Där Gud är vår far och Jesus är den frälsare och räddare som räddar alla människor oavsett vilket folk man kommer ifrån. Så Petrus hans börjar sin predikan med att säga det. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Alltså Gud har, han har gjort någonting som är för alla. Och det Linda läste där Petrus säger, han är allas herre. Alltså det är ett stort steg för en inbiten religiös människa från den judiska befolkningen. Som vet att Gud har kallat det judiska folket till att vara hans egendomsfolk. Och att hedningarna i bästa fall kan få smaka smulorna på bordet. I bästa fall kan få bli så kallade proselyter, men aldrig fullt ut judar. Och så står han och säger, mig har Gud visat nu. Det är ingen skillnad. Han kallar alla. Jesus är allas herre om de vill tro och ta emot. Det är en helt fantastisk resa som Petrus gör. Inte från Caesarea till Joppe, utan den han gör andligt och socialt. En helt enorm resa. Så Petrus han börjar att predika. Och han tänker, nu gäller det att ta i här. Kan jag tänka mig att han tänkte. Och så börjar han berätta, ja ni känner till det här. Jesus, Judén, Jerusalem, allt som hände, ni vet. Han hinner bara några meningar. Så faller Guds ande över samlingen där i huset. Och när Guds ande faller, vet ni, då har vi inte så mycket kontroll på det viset att vi kan styra. Utan Petrus får bara se på hur Guds ande plötsligt faller över dem som är där. Som fyller dem med sin ande. Gud fyller dem med sin ande. Och de börjar tala i tungor. Precis som Petrus och de andra apostlarna hade gjort på pingstdagen. Så han står där bara handfallen. Ni vet hur dum man kan se ut. Och där står han och tittar och inser. Hallå, det här är Gud som gör någonting. Men vänta, jag har inte hunnit predika klart. Jag har inte hunnit förklara hur man blir frälst, omvänd. Hur man liksom tar det steget och hur man sen blir döpt. Och sen blir fylld av helig ande. Gud bara överraskar. Fyller de med sin helig ande. Och Petrus står där och har judarna som är med honom. De bara... Men det är hedningar. Och här sitter de och talar med tungor. Och Petrus han kan bara göra en sak och det konstatera. Ja, då har Gud gjort det han skulle göra om jag hade fått göra mitt också först. Men nu har han redan gjort det. Så att, vad hindrar att vi döper dem? De har ju redan fått en helig ande. Alltså vad hindrar att de får ta emot det synliga tecknet? Ni vet, det som vi behöver. Vi människor behöver fatta beslut. Vi behöver liksom ta ställning. Vi behöver dopet för vår skull mer än för Guds skull. Eller hur? Jag behöver döpas därför att jag behöver förstå och se att Jesus är den som räddar mig. Och när vi döps så står det i Bibeln att vi också får ta emot den helige ande som gåva. Så Petrus konklusion blir ju, men de har redan fått gåvan. Ja, då får vi väl ta presentpappret också. Ja, och så döper han dem. Och så stannar han några dagar där i Joppe hos dem. Och så sen fortsätter berättelsen med någonting annat. Alltså vad är det som händer här? Vi reflekterade lite grann över det här. Jag på mitt håll och Miriam och Linda också på sitt håll. Och mycket av det här med hedningar och judar börjar någonstans gräva lite grann i oss. Alltså, vad är vår tids hedningar för några? Vilka är de? Är det så att vi som redan är med, har vi liksom saker och ting som gör att de som vi skulle kunna kalla för hedningar, de får inte riktigt vara med? För de är ju inte som oss. Är det sånt vi gör medvetet eller är det omedvetet? Sitter det i väggarna i våra församlingar? Sitter det i oss som personer? Har vi attityder som gör att vår tids hedningar inte riktigt känner sig hemma i våra sammanhang? Eller är det kanske en fel bild överhuvudtaget? Men jag tror det finns någon utmaning i det här. Alltså, var någonstans finns våra Cornelius? Hur många Corneliusar känner du? Jag känner många. Jag tror att du känner ännu fler än vad jag känner. För jag är alldeles för mycket innanför de här väggarna. Alldeles för inkrökt. Så jag tror jag har många av de här koderna som ibland säger till min Cornelius-vän: hörru du, du är inte riktigt som jag, men du är ganska bra ändå, men inte fullt så bra. Och om det är så, då är det riktigt allvarligt. Vad får Gud då göra som han gjorde med Petrus för att riva ner det och visa för mig och för min Cornelius-vän att han duger, eller hon duger, därför att Jesus har gjort det han har gjort? Så att inte jag i alla fall bygger upp murar som hindrar Cornelius från att få höra, förstå och känna av Guds ande och liv i sitt liv. Det är viktigt vad vi förmedlar och hur vi förmedlar. Så inte bara att vi säger att vi tror, utan hur vi visar det, eller hur? Det är helt avgörande. Och i en tid när människor har lärt sig om ett budskap, oftast lärt sig i alla fall, att tolka ett budskap om det är äkta eller inte, så är det oerhört avgörande hur jag förmedlar det som jag har fått med mig av min relation med Jesus. Så att inte min Cornelius-vän säger: nej, jag vet inte om jag passar in, för jag ser ju på dig. Och så vidare, ni vet. Och det här blir lite utmanande, känner jag. Alltså, om Petrus gör den här resan, vad gör jag för resa? Vad gör du för resa? Han får ju visserligen se en syn. Han får höra Guds ande tydligt. Och han förstår att när Gud är och färde, så gäller det att haka på. Och jag tror att vi förstår det också. Eller hur? När du känner Gud och Guds andes liksom vind i ditt liv, eller när Gud viskar någonting i ditt liv, så vet du att om du hakar på det, så kommer det bli riktigt spännande. Men ibland är vi för rädda. Ibland är vi för instängda i vår mall för hur Gud brukar göra, och han brukar ju inte riktigt göra så här i mitt liv, och jag vet inte om jag vågar. Och det behöver också Gud komma till rätta med hos dig och mig. Men Petrus gör en fantastisk insikt där han inser att Gud inte gör skillnad på människor, utan att alla behöver frälsningen. Alla behöver frälsningen, inte bara judarna. Det var inte judarna som ägde Messias, utan Messias var Messias för alla folk. Och det var det Petrus började fatta. Det var det han började inse. Och jag tänker att det är en sån punkt som jag behöver inse idag. Att evangeliet om Jesus Kristus, glädjens budskap, det gäller alla som bor i min närhet. Det gäller alla mina vänner. Det gäller alla svenskar, det gäller alla europeer och det gäller alla människor i den här världen. Att Jesus Kristus kom till världen för att gå den vägen och visa vägen tillbaka till Gud. Och det är ju någonting som jag då med mitt liv och med min insikt, du och jag som har sagt sitt ja till Jesus, vi har fått en insikt om någonting som bör få konsekvenser i våra liv. Då kan jag inte gå och hålla det inom mig. Jag måste någonstans värna om hur jag då möter min Cornelius. Hur gör jag då för att berätta för Cornelius i min närhet att att Jesus älskar honom, bryr sig om honom. Och hur gör jag det utan att det blir plumpigt eller att det blir fel tidpunkt eller att jag... Ja, och många gånger har vi alldeles för många frågor. Hur är jag äkta i det här? Hur ger jag Jesus till Cornelius på ett sånt sätt att Cornelius säger, wow, nu hajar jag också. Nu förstår jag, även om jag inte är som dig exakt och du har gått längre på den här vägen och alltihopa, men nu fattar jag, det här är för mig. Jag vill ha det här. Och jag är rädd ibland när jag tittar på mitt eget liv, om jag ska vara riktigt ärlig, så blir jag lite rädd att jag är så bekväm med att vara frälst och gränslöst befriad så att jag blir alldeles för fången i min egen verklighet. Och att jag sitter här tryggt och lugnt, predikar för er, har det bra, mår gott, går hem, äter söndagsmiddag, lägger mig till ro, ber en bön, går ut på måndag och ser på fåglar och mår jättebra. Och det är ganska allvarligt. Någonstans måste Gud få väcka mig och er, oss alla, i det här att evangelium är för alla. Petrus förstod det. Det tog tid för honom, men ni måste hålla med mig om att det gick ganska fort. Från Joppe till Caesarea. Det var inte så lång resa. Och han hajade rätt mycket sen han fick synen. Och tills han står i Cornelius hus. Inne hos en hedning. Dessutom bor han hos en garvare i Joppe. Som är orent. Bara till yrket till och med. För att man höll på med döda djur. Alltså, Petrus resa är enorm. Var står din och min resa idag? Hur nära står du Cornelius i ditt liv? Hur många hinder är uppsatta mellan dig och Cornelius som Gud behöver få riva ner? Och vi vet ju att om Gud får fylla oss med sin helige ande, med kärlek, så blir ofta de där hindren väldigt små. Det måste inte betyda att du behöver göra revolution mot allting i ditt liv och att allt är fel. Nej, nej. Men finns det kärlek och det finns Guds liv hos dig, så kan du gå till Cornelius och Cornelius kommer att förstå. Så det krävs inte så mycket. Men ibland behöver vi lite självinsikt. Det kan behövas. Och vem är den här hedningen, har jag tänkt på också inför den här predikan. Ja, kanske är det nysvensken, tänkte jag. Nysvensken som har svårt att känna sig hemma i det svenska samhället. Men som vi som församlingar då gärna säger, välkommen till oss. Och så tar vi emot våra nysvenskar. De kommer in och vi ger dem massa goda saker. Eller hur? Omsorg, vi hjälper dem. Vi ger dem lite kläder och mat om de behöver det. Vi stöttar dem. Vi går med dem till myndigheten om de behöver det. Det är kanon, allt det här det jag säger nu. Men när får hedningen börja bidra med någonting in i vårt sammanhang? Så att vi börjar se tillsammans med dem med nya perspektiv. När får nysvensken vara den som bidrar här i Elim? När får våra nysvenskar kanske stå här uppe? Kanske både predika och sjunga och spela, göra annat. När får nysvensken vara med i styrelsearbetet i Elim? När får nysvensken vara med och leda något råd? Nu sätter jag bara fingret på det som vi alla känner och tänker och vet. Och samtidigt vet vi, hur många är de då? Ja, det är ju också ett bekymmer. Det borde vara många fler, såklart. Och nu säger jag ju inte det här för att vi ska bli, vi är ju jättedåliga. Nej, utan tänk om det är så. Hedningen, Cornelius, det är nysvensken för oss. Vi behöver sträcka ut våra händer ännu mer till nysvensken. Gå honom till mötes. Eller hur? Så kan det vara. Eller är det så att nysvensken, det är alla våra trasiga familjer och singlarna som ofta känner att den kristna gemenskapen blir lite för trång. Som gör att man drar sig ifrån när skilsmässa kommer in i bilden. Eller när jag som singel känner, det finns ändå inga trevliga singelkillar i den där församlingen, så jag drar mig undan. Förstå mig rätt nu när jag säger det här. Alltså, hur möter vi upp den hedningen? Den Cornelius som har någonting att lära oss. Hur får de plats utan att börja säga, jag känner mig inte tillräckligt bra så jag går nu. Och så låter vi dem gå. Vad kan jag göra? Vad kan vi? Kan vi söka Gud mera för att det här ska bli på vår agenda? Eller är det så att det är vår tids unga? Ungdomen idag, ungdomarna. Är de våra hedningar idag? De som inte riktigt känner sig hemma, därför att vi som är vuxna, som har varit med så länge, vi har på något sätt, kanske har vi sänt signalerna ibland att så här bra kan det vara att vara vuxen. Men vi har inte riktigt stått med dem och gått med dem. Visat dem vägen till en hållbar och levande gudstro. Och så har de någonstans genomskådat våran perfekta bild av en vuxen. Och så har vi inte riktigt släppt dem in på. Kan det vara så? Jag kanske målar upp något som är helt galet. Men jag tror till viss del finns det där. Vi vill ju vara de duktiga vuxna. Vi vill vara de där som kan stå där fasta, stabila. Men kanske har vi inte alltid lyckats med det. Och så har vi inte riktigt erkänt det. Och så säger ungdomen det. Och säger, jag vet inte om jag vill vara sån. Jag behöver någon som går med mig. Någon som ber med mig. Någon som står med mig när det är svårt i livet. Och när jag börjar upptäcka vad det är att vara vuxen. Och där behöver vi finnas. Ja, kanske är det så. Och så kan vi fortsätta att räkna upp. Jag tror det finns massor med hedningar. Corneliusar. Som du och jag står med varje dag. Som en fantastisk utmaning till oss. Och bara som ropar och säger, här är jag. Jag söker och längtar. De ber till Gud, kanske många av dem tror jag. Jag tror det är många som är som Cornelius. De ber till Gud. De söker och de längtar efter ett hållbart alternativ i livet. Som håller att bygga livet på. Och där tror jag vi ska stå tillsammans med dem. Där ska vi räcka ut händerna och säga, här är vi. Har inte alla svar, men jag har ett svar som är väldigt viktigt. Och det är Jesus. Så det vill jag ge till dig. Men jag gör det i relation med dig. Och där tror jag att den här texten utmanar oss att gå över de här gränserna. Och de är lite jobbiga. Men oerhört viktiga. Att nå hedningen i våra sammanhang. Jag blev så glad på nationaldagen. Det var nationaldagsbön nere på Frälsningsarmén. Och jag ska villigt erkänna att först så tänkte jag nog så att ja, just det är bönen på nationaldagen. Jag måste nog ta mig dit. Det ingår nog i min tjänst. Och så var det. Så gick jag dit. Och så mötte jag Gud. Och mötte kristna som bad för vårt land. För våra politiker, för skola och omsorg, för ungdomskultur. För hela vårt land. Och bad om att Gud ska få på nytt igen på något sätt ta tag både om oss som kyrkor och vårt land. Och jag berördes någonstans. Och framförallt berördes jag av en sak, och det var det jag skulle berätta. Kommer en kille fram som heter Jonathan. Så går Jonathan fram och så säger han, ja, det är så härligt. Och han är sån där, han liksom, ni vet, det svänger mer än vad det låter ungefär. Och han, ja, och ni vet, det finns något som heter Ung Kulturmöts, sa han. Jaha, tänkte vi. För vi pratade just om kultur, hade bett för kultur. Kulturlivet. Där vi har alldeles för många gånger skjutit kulturen utanför kyrkan och sagt att den inte ryms. Vi borde ta tillbaka det. Kulturen tillbaka. Och då säger han, ja, Ung Kultur möts. Och de hade någon uppspelning och man fick vara med och göra olika grejer. Och det här var, jag kommer inte ihåg om det var i Övik eller om det var på den platsen där han bodde. Det var i Ånge, ja. Och så säger Jonathan, ja, och då tänkte jag bara kände från Gud att jag skulle sjunga psalmer. Jaha, och sen förstod jag när jag pratade med systrarna hans att han dessutom gör det a cappella. Så han skulle sjunga psalmer a cappella och liksom göra något med kroppen samtidigt. Jag vet inte hur han gjorde. Inte som jag gjorde. Det blir mycket bättre när han gör det. I alla fall, han gjorde det i Ånge. Och alla jublar. Och han går vidare till länsfinalen i Härnösand. Han åker till Härnösand och han gör samma sak. Rör sig lite grann och sjunger en psalm. Och alla jublar! Och han hamnar på riksfinalen som är i Karlskrona den 15 juni till den 18 juni. Och där ska han dansa och sjunga salmer. Och han sa det, jag får prata med människor om Jesus. Jag får be med dem. Jag får bara vittna om det jag tror på. Och alla jublar. Då tänkte jag, det är ju att gå över gränser. Det är ju att nå Cornelius. Det är att vända sig till Cornelius och säga, här är vi. Vi har något att komma med. Och nu gör jag det på mitt sätt som Gud har skapat mig. Och så ger han det. Och så möter han människor som förstår det språket. Och som tar in. Och så är broarna byggda. Jesus, hjälp oss. Hjälp mig att hitta min bro. Den bro som går över till Cornelius. Där jag får förkunna på mitt sätt i mitt liv. Och ge Jesus där. För det är det handlar om. Och så är det två saker till som står fram väldigt tydligt i texten. Och det ena är ju att det är den helige ande som håller i taktpinnen hela tiden. Så det börjar med ett änglabesök. Där fadern skickar sin ängel till Cornelius. Och meddelar honom att jag har någonting att berätta för dig, hämta Petrus. Och han gör det. Petrus hör en röst från himlen, hör Jesu röst som säger till honom, Petrus, slakta och ät. Och han fattar ingenting. Men till slut fattar han. Och så hör han andens röst. Så hela treenigheten är med där och bara kommunicerar rakt ner till villiga människor som är villiga att lyssna och gå. Och då tänker jag, vilken utmaning det är för oss vänner. Inte så mycket att hitta modeller och verksamhetsformer. Det behöver vi också fundera över. Och säkert gör vi en del saker som vi skulle kunna lägga ner och annat starta om. Säkert finns det sånt. Men det handlar främst om att lyssna in vad Guds ande säger. Det handlar främst om att överlåta sig och säga, Herre, jag är här och jag vill. Kom och led mig och så går jag. Vi kan inte skjuta frågan utanför oss och säga, nej men det är si eller så. Det behöver ändras det i kyrkan eller det behöver ändras med hur vi har byggt den här lokalen eller vi måste göra något annat. Det kan handla om sånt också, det vet vi. För Gud använder det som verktyg. Men det handlar först och främst om att vi överlåter oss och säger, Herre, jag är här. Gör vad du vill. Och det var tufft för Petrus. Han sa aldrig att jag slaktar och äter det där. Men till slut så ramlade poletten ner. Och han gick i alla fall. Och Gud visar vägen. Så det handlar om överlåtelse och den helige ande. Jag tror att vi kallas att söka anden i vår tid. Jag tror att vi har satt ut andens år i vår församling det här året. Det är inte riktigt bara en slump eller bara att vi kom på det lite häftigt sådär. Så jag tror att Gud är på gång och gör någonting i vår gemenskap och vår församling och i ditt och mitt liv. Och lyssnar vi, är vi redo, så är det bara att haka på när anden säger. Det är bara att gå när han säger. Så kommer han att visa nästa steg. Det kommer ett omsorgens år nästa år. Undra vad Gud har för oss då. Undra vad Gud har för oss. Jag tror han kommer att utmana oss mycket, mycket mer. Mycket, mycket mer. Och han har redan börjat. Det finns kontakter nu som börjar hända i församlingen och genom att vi är en församling och finns i stan. Som har med omsorg att göra. Och det kommer att accelerera, tror jag. Vad vill Gud? Han vill fantastiska saker. Han vill att vi bygger broar till Cornelius. Han vill att vi går till Cornelius. Att vi står med Cornelius och säger, här är vi, nu går vi tillsammans. Och det fantastiska är ju att Gud är ju sån, jag läste det tror jag hos Peter Halldorf, han är ju en klippa, han kan ju uttrycka sig som man baxnar ibland. Han sa så här, Gud ser till hjärtat, den Gud som ser till hjärtat går människan till mötes medan hon fortfarande söker honom. Hörde ni? Gud går människor till mötes medan vi söker honom. Jag tror att det är en jätteviktig insikt. Alltså Cornelius sökte Gud. Han längtar efter Gud. Han var öppen som en filbunke. Hur öppna de nu är? Lung som en filbunke, vill man säga. Det där var väl, glöm det. Bort det, som det också står i Bibeln. bort det. Han var öppen. Han ville ha med Gud att göra. Och Petrus möter honom. Gud möter honom liksom på halva vägen. Sänder en ängel. Då tänker jag, hur många av våra Cornelius-vänner har gudsmöten som vi inte känner till? Hur många av dina och mina vänner får bönesvar som vi inte känner till? Hur många av dina och mina vänner har drömmar eller änglabesök från Gud som vi inte känner till? Möter vi dem halvvägs? Går vi dem till mötes? Det är en utmaning för oss. Till sist, det sista som jag ville peka på, det var... Det finns ju ändå saker kanske, onödiga trösklar som vi skulle behöva fila på ibland. Och då tänker jag kanske framför allt på de trösklar vi själva sätter upp. Jag tänker på regler och principer som jag formulerar för mig själv som kristen som inte kommer ifrån Gud. Det jag till exempel inbillar mig att om jag nu går Guds ärende och jag inte gör det tillräckligt gott eller tillräckligt bra, då kommer det att bara bli pannkaka av alltihop. Och så går jag inte. Alltså det är ju tragiskt om vi liksom slutar redan där. Eller den här regeln när vi säger, nej, jag vet inte om jag har tillräckligt stark tro, säger vi. Vadå ha tillräckligt stark tro? Det står att tron är en gåva till och med från Gud som läggs ner i oss. Och jag tror att det är så att när, ju mer vi går, fast vi inte har så mycket tro, ju mer tro får vi. Så tror jag det funkar. Så gör Gud med oss. Så när jag sätter ut foten och går, även om jag skakar, så kommer Gud att ge mig tro för det. Och det är så onödiga principer och regler vi sätter upp. När vi inte tycker att vi duger. Jag är inte tillräckligt god. Gud kan inte använda mig. Men allt det jag säger nu, det är lögn. Det är lögn att Gud inte kan använda oss. Det är lögn att du inte är tillräckligt god. Jo, du vore inte tillräckligt god bara om du kom på dina egna meriter. Ännu fina de är. Så är det inte tillräckligt gott. Men när Gud får fylla sitt liv i oss så blir vi tillräckligt goda. Och är du kristen och bekänt Jesus i ditt liv, du är tillräckligt god. Du kan inte bli godare på det sättet i Guds ögon. Det är bara att gå när han viskar eller säger något. Och han kommer att ge dig styrkan, kraften, kärleken som behövs för att göra det. Så de här onödiga liksom, tankarna vi får, det är någon form av luftslott som vi måste riva fort som ögat. Och lära oss att göra det. Och kanske sätta ord på det tillsammans. Prata om det och riva dem. Och så be Gud om ny tro och nytt mod. Och så tänkte jag, för att sluta här nu. Jag tror att ibland så är det som att vi tror på Gud ungefär som vi dansar. Det vill säga inte alls. För svenskar dansar ju inte. Utan vi, när vi hör bra musik så rör vi oss ju inte. Det är bara sådana som jag berättade om nyss, Jonathan och så. Han rör sig. Men vi står ju still. Men Gud bjuder upp oss till dans. Så det kom, ska vi dansa? Andens dans. Och vi står upp. Jag kan inte dansa. Jag klarar inte det. Och så säger han, men jag för. Säger Gud. Det är jag som för. Och nu kanske vi tänker olika, men jag har aldrig pardansat, tänker du. Nej, men det är inte det som är poängen i det här. Utan det är att Gud för oss i sin dans. Och vi är inbjudna att dansa den treeniga dansen. Och när vi gör det så spelar det ingen roll om vi någon gång trampar Gud på tårna. För han tål det. Huvudsaken är att han får vara med och föra. Och vi följer med i dansen. Så tänk om vi kunde be om det. Att vi får dansa mer med Gud. För jag tror att livet skulle bli så mycket mer spännande. Och så mycket mer Corneliusar skulle vi både möta och träffa och också ha här i kyrkan. Därför att vi dansar med Gud och följer honom dit han för. Nu ber vi. Jesus, hjälp oss att förstå någonting av det här. Det här sammelsuriet av tankar, Herre, som kanske väcker massa saker i oss. Kanske både olust och... ja, kanske oro, därför att vi inser att det finns saker hos oss som vi skulle behöva lägga åt sidan. Men det finns också fantastiska saker som du har lagt ner i din församling, i våra liv, som du väljer att säga, det här ger jag dig, er, för att ni ska använda och dansa tillsammans med mig, så att jag får bruka er till att nå alla Corneliusar där ute. Och Jesus, hjälp oss att inte tänka där ute heller och här inne, utan tänka här att du vill nå alla dina barn. Jesus, förlåt oss för alla grejer vi sätter upp som hindrar, och hjälp oss att riva ner det som hindrar och låta det som bygger upp få finnas där. Skicka oss, Herre, till någon Cornelius den här veckan som kommer. Skicka mig till en Cornelius. Låt mig vara med och möta och bygga broar. Tack Jesus att du hör bön. Ha med oss nu i resten av gudstjänsten också.